Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vad har du för bil?
Diesel, V90, Volvo.
Ja, men det är ju...
Det är ganska billigt ändå, kostar inte så mycket att köra överlag. Bilen är ju dyr, men det är inte så dyrt att köra den.
Va?
D3 drar inte så mycket.
Du kör ju en homosexuell bil, D3. Ja. Det är ju inte en riktig bil, det är ju sån hemtjänsten har.
Ja.
Ska jag ha minst en D5? Trimmad?
Ja. Nej, det behöver jag inte. Ska inte dra någonting med bilen, så kör billigt.
Ja, jag säger då. Vad är det här? Hur kan man bo ute på vischan och köra med en D3?
Man skulle ha en sån här gammal pickup.
Ja, det ska man ha. Pickup-bögen.
Ni kör ju raggarbil ibland, har jag sett. Är det din?
Ja, jag är en Impala. 350 smålblock, trimmad. Ja. Det är viktigt.
Kimmy, hur var det du jag träffades första gången?
Var nog via Hanif, väl? Eller?
Ja, det var Hanif.
Jag träffade honom här i Stockholm.
Azizi. Hur var det du känner Hanif?
Jo, men han hörde av sig till mig. Jag föreläser ju också, som ni gör. Och så hörde han av sig till mig om att han ville att vi skulle ha någon föreläsning ihop. Så jag skulle lyssna på honom när han var i Örebro en gång. Och då åkte jag dit och lyssnade på han. Skulle han lyssna på mig, men det gjorde han aldrig. Jag har fortfarande inte gjort.
Det låter som Hanif.
Men ville han prata känslor?
Nej, det tror jag inte. Vad menar du?
I varje avsnitt så vill han alltid prata känslor.
Ja, så kanske det är. Jag har inte lyssnat jättemycket på poddar. Jag har lyssnat lite grann. Jag har svårt att lyssna på poddar överlag. Jag tycker om att läsa.
Ah, okay,
men jag lyssnade lite på vägen in när ni hade Henrik Jönsson här.
Just det.
För att ha lite koll på vad som händer med mig när jag kommer dit.
Vad är det du föreläser om?
Ja, mitt eget liv, min livshistoria. Ja, det är det egentligen.
Can you hold the lecture right now?
Och det är lite därför du är här.
Ja, det är därför jag brukar komma någonstans.
Jag var lite nyfiken. Vad gör du om dagarna förutom föreläser?
Jag jobbar som tjänsteman i Kristinehamns kommun och då är jag fritid idrottsutvecklare.
Du har blivit en batikhexa.
Ja. Jag fick inte svara på alla grejer ni säger mig, för jag vill ha ett jobb på måndag också.
Har du hört den här podden innan? Har du lite koll på den?
Ja,
det har du.
Därför jag tackat nej 3 gånger.
Vad fick du tacka ja nu? Jag har ju varit på det ganska mycket.
Ja. Gör du verkligen det? Tackade nej 3 gånger?
Ja, inte 3 kanske, men några gånger. Men, nej, men det handlar inte bara om det. Ibland så blir jag ganska trött på hela den här grejen med att föreläsa mig själv eller prata om mig själv.
Ja.
Många år sedan jag var aktiv i det jag pratade om. Jag har ett helt annat liv nu, en helt annan identitet och så. Hålla på och tjata om det där kan bli lite utmattande.
Men varför lämnar du Miljöpartiet?
Vägen ut ur sekten.
Vi har ju inte ett miljöpartistiskt styre hemma i stan, så de kan man snacka lite skit om kanske.
Fast det är bara i Stockholm man har det.
Var alltså är du rädd för att prata? Vad du för styre i är det sossar eller?
Nej, det blir nytt nu i valet. Så det är moderater, liberaler, centerpartister och jag tror Miljöpartiet, de är ju med de som styr oftast. Så de byter ju
så de jobbar som tjänsteman i kommunen som är livrädd för de styrande politikerna?
Ja, nej, det är jag inte. Det är jag inte, men...
Lite?
Ja, nej, jag blev lite rädd för dem. Men...
Det är lite fascistiskt sådär, man måste anpassa sig för den politiska makten.
Kimmy, tänk på att...
Det blir ännu värre när,
med micken. Du kan gå liksom runt den. Så säg att jag tittar på dig nu och pratar, precis. Då är jag liksom här. Snyggt. Pratar jag med Omar så går jag liksom bara runt den. Det är som en, liksom, som en kuk som du...
Så hela tiden ska ha där om munnen.
Känns jättebra.
Efter du har varit här 2 timmar så vill du bara tillbaka till nazismen. Allt var så mycket bättre.
Förmodligen. Jag kommer aldrig mer åka till Stockholm igen. Eller?
Nej, men det ska du inte göra ändå.
Men du är liksom stjärnan här idag. Och kan inte du bara berätta om vad du föreläser om och varför du gör det? Hur länge har du föreläst?
Och jag gjorde min första föreläsning 2013. Så jag har ganska mycket föreläsningar då. Sen dess, det gjorde jag på en folkhögskola hemma i Kristinehamn där jag bor. Så jag har föreläst en hel del kring det. Nu föreläser jag, tar jag de uppdrag jag vill. Jag har ju ett annat jobb och så där, har en lön som jag går runt på. Så jag behöver inte leva på föreläsningar utan jag tar dem, jag tycker det är kul.
Vad är det du gör i kommunen igen?
Fritid och idrott jobbar jag med, som en utvecklande roll då.
Men när vi ska gå rakt på sak, du har en bakgrund om nazismen.
Vilken organisation var det?
Nationalsocialistisk front.
NSF, ja.
Blev ju Folkfronten och Svenskarnas parti sen.
Ja, just det.
When did you leave?
2009.
Hur gammal är du?
32, någonting. 32, ja.
Och hur gammal var du när du gick med?
Ja, alltså, det är svårt att säga när jag gick med, om när jag skrev på ett medlemsintyg. Det var 14 år, men jag började hänga med skinheadsen och de som var nationalsocialister. För då var ju skinheads nationalsocialister. Då var jag 12 år.
12?
Ja. Jag växte upp i ett område som det fanns ganska mycket nazism och skinnskallekultur i området jag växte upp i.
Är det Kristinehamn fortfarande?
Nu är vi utanför Karlstad, ett ort som heter Vålberg. Ganska liten ort. 3000 invånare kanske. Där växte jag upp och där är nazism ganska...
Jag
har varit med
där
jättelänge, ända sedan 30-40-talet.
Det är poppis med nazism då.
Jag brukar säga att det fanns, antingen var man hockeyspelare, fotbollsspelare eller så var man skinnskalle.
But did you have any immigrants there or not at all?
Ursäkta?
Hade ni några invandrare där eller inte?
Nej.
Varför inte?
Kommunen satte dit invandrare ibland, men de gick inte så bra.
De ville inte stanna där.
De flyttade därifrån ganska snabbt. Man eldade upp hus. Det var helt tokigt, det området. Ja. Helt galet. Det finns någon bok om en familj, Labade heter familjen, som flyttade till Vålberg då, så... Det var en generation innan mig med min bror och sådär, så jag har varit med i familjen med dem. De meldade ju ner huset för dem och sådär, så de flyttade. Det var helt galet.
Men om vi tar det här från början då, så du är, jag antar att familjen du växte upp med var dysfunktionell?
Ja, det var ganska mycket. Det var ingenting jag tänkt på då, men som jag kan se nu, att jag har flyttat ifrån den här orten och bor lite större då i Kristinehamn och håller mig ganska undan allt som är kring familjen och sådär. Det är mycket drama, mycket tjafs, mycket konstigheter.
Ja, jag tror jag känner igen det där.
Ja.
När jag tänker på min så kallade familj, så jag ser det bara som något jävla white trash. Alltså det är bara... Jag drar med ingenting och idioti. Jag har aldrig liksom växt mentalt, utan man är kvar i 13-årsåldern. Min morsa är lite sån.
Ja, men ungefär samma. Man är liksom kvar, lika trångsynt, tänker likadant
ja,
som man
ja,
gjort
det, innan. Och kan hamna i konflikt med grannen över en idiotsak. Och så här, bara dumheter liksom. Det känns liksom smutsigt att bara vara en del av det. Man vill bara bort från det.
But was your family also... Nej, ideologically.
Nej, inte inte nationalsocialister eller så, utan kanske mer men, lite svensson-rasist ungefär. Jag tycker att de invandrare med pizzabagaren går bra. Det fanns ju inga invandrare som bodde här, så det fanns inte så mycket att tycka illa om egentligen. Men lite så här halvrasistisk och... Mm. Man ska tänka typ strukturellt eller hur man vill se det.
Men om vi går igenom så här, vad var det som hände som gjorde att du kom i kontakt med dem och hur din resa... Jag ber dig om en liten föreläsning här.
Ja. Alltså det är, egentligen så handlar det om att jag växte upp i den här orten egentligen, tror jag. För det hade nog varit oundvikligt att inte hamna där. Jag blev diagnostiserad svår ADHD när jag var 3 år gammal. Blev medicinerad när jag var 6 år gammal. Hade det stökigt hemma. Var ganska mobbad i skolan för jag kunde inte bete mig. Jag kunde inte vara still. Jag var ganska känslig som liten. Hade lätt för att gråta, lätt för att skratta, lätt för att bli arg. Det var liksom känslosvall som berg-dalbana så här. Det var, jag hade ingen kontroll direkt.
Om du hade fått spela hockey istället, hade det kunnat hjälpa?
Ja, det tror jag. Men någonting annat om jag hade blivit införd i ett annat sammanhang. Jag alltid tyckte om att skriva. Jag skrev liksom dikter när jag var liten och sådär. Poesi, jag tyckte, alltid tyckte om det. Tyckte om att läsa. Jag läste när jag var väldigt liten. Alltid det blev som en liten flykt läsandet. När jag var stökigt hemma så kunde jag sätta mig på rummet och läsa böcker i flera timmar. Och sådär. Så jag tror att hade jag hamnat i någon sån sammanhang eller en sån identitet så...
Men i skolan fanns det inte andra likasinnade?
Ja, inte så mycket. Alltså jag blev ganska mobbad när jag var liten.
Just det.
Så, mest för att jag hade lätt för att gråta och blev ganska ledsen ganska enkelt. Och det är ju jättekul när någon gråter och man går i lågstadiet och håller på med den. Så. Och då håller sig alla andra också borta, för man vill ju inte hänga med den som är mobbad, för då blir man ju själv.
Och de enda som ville vara kompis med dig, det var nazisterna, där blev du någon.
Ja, fast inte riktigt.
Men,
då.
Det där är ingen öppen fråga.
Men vet du vad jag känner igen det här?
Nej.
Det är exakt när jag träffade SD-arna, den fete Åkesson, det var ju 2000, det hade precis blivit SD-ordförande.
Take a step back, we have a guest, let him talk a little bit.
Det är ganska skönt också att inte föreläsa och prata med varandra, det är inte ofta, det vet
du. Men
vi kör på, jag var en van föreläsa. Alltså det är helt sjukt hur det där började egentligen, det är så smått osannolikt, men... Och det berättade jag om min föreläsning också då. Så kort och enkelt, jag hittade en CD-skiva med Ultima Thule-låtar och började lyssna på den här CD-skivan och började fastna lite i den musiken och sökte efter mer liknande musik, och det spelades ju ganska vanligt i Vålberg på den här tiden i rasthallarna och man var hemma hos någon och sådär, så jag fick kontakt med en kille som jag fick låna en CD-skiva av, och så fick jag låna lite annan musik av han med lite mer vitmaktmusik ren egentligen.
Var det Screwdriver?
Ja, med Pluton Svea, Storm, Screwdriver, lite sån musik. Och fastnade i den där musiken ganska mycket. Den påverkade mig, gav mig en identitet på något vis. Jag hade ju ingen annan identitet. Jag var ju ingen direkt. Jag var ju mobbad, utstött och jag hade inga kompisar. Så hittade den här musiken och fastnade i den och blev inbjuden till de här de som lyssnade på den här musiken och klädde sig i bomberjackor och kängor och vi var ju ganska unga, de jag hängde med var också unga från början, vi var 12-13 år liksom och lyssnade på musik, tyckte det var häftigt, jag fick gå på fest, började dricka, träffa tjejer och ja, men allt sådär som man ska göra.
Ja, but I have a question though, was there like basically a group of friends who had these values and listened to this kind of music, and then when you listened to it, and then they got you to listen to it somehow, or you were interested to listen to it because of them, or you had no connection to them at all and you just listened to the music and then started to seek people who listened to the same kind of music, you know what I mean? Mm. Was it first the friends or was it first the music?
Ja, det var först musiken. Jag hade hittat den här musiken då, Ultima Thule. Jag tycker inte att Ultima Thule är rasistisk eller något sånt där. Men för mig så blev det att jag fick en identitet i någonting. Jag hade ingenting att vara stolt över, men nu kunde jag vara stolt över det man sjöng i musiken. Nu kunde jag vara stolt över det. Jag ville ha, för det var jag ändå, svensk, jag vit, och det mig de sjunger om i musiken då ungefär, så jag byggde mig en identitet om det och letade efter mer musik, och när jag letade efter musik så hittade jag de här människorna som jag började umgås med som blev mina vänner. Och det där gick ju jättefort sen, och helt plötsligt så var jag ju någon, eller ja, inget särskilt, men jag hade 12 Men jag fick kompisar, jag fick ett syfte, en mening, jag hade folk att hänga med, jag kunde gå på fest, jag fick ha roligt som man ska ha när man är 12-13 år, kanske 14-15 då, var ute på fest och leva rövare.
Vilket år är du född?
89.
Okej, okay, okej.
Okay. Oktober 89.
Du skulle kunna lyssna på Kent också.
Ja, det skulle jag kunna
stå i konsert med emo-brudar som
alltså, jag lyssnade mycket på Kiss och sånt där när jag var yngre, lite hårdrock och sådär, tyckte jag var schysst, men den här musiken, det är någonting lite förbjudet och så är det någonting som man kan, hade det inte varit så förbjudet som det är kanske, eller att det hade varit någon så stor grej kring Ultima Thule, så kanske inte hade varit lika intressant. Kent är ju inte helt olagligt att lyssna på, även om det kanske borde
hela
vara.
Hela kanske lite mer spännande.
Ja, men det är,
vänta, blir dissar lite du så, Kent nu?
Nej. Nej, men jag lyssnar faktiskt på Kent, men han är, det är inte min favorit.
Mer Tåström.
Chang och jag är ju stora Kent-fan.
Ah. Fast jag lyssnade mycket på Hel faktiskt, när jag var i 18-19 års ålder. Lite Ultima Thule, men jag tyckte det var lite för bonny. Men i hel hade någonting där. Synd de låg ner.
Det är ganska dålig musik i den här genren. De är ju inte så musikaliska.
Nej.
De har blivit det nu. De har ju förstått efter jättelång tid hur de ska kanske tänka kring marknadsföring. Det har ju inte varit...
Nej, de är
bra på det.
But now, when you hear the debate about gangster rap, for example, and how this can affect you know, young people i utan och sånt, and causes, not causes criminal behavior necessarily, but at least glorifies criminal behavior and supports this kind of culture, this criminal culture. Do you agree with this? Do you see like some kind of connection to that and Vitmakt musik till exempel?
Ja, det har jag tänkt på ganska mycket när jag läst. Alltså jag kan ha ingen koll på det där. Jag är inte jätteintresserad av det heller. Jag forskar ju inte kring de frågorna. Men jag känner ju igen det där med att musiken kan forma en och skapa någonting hos en som kanske man inte hade varit annars. Precis som mycket annat kan forma en. Och det blir olika kontexter och olika sammanhang. Jag tror dock att kriminella människor eller människor kommer lockas till kriminella kontexter oavsett om de har gangsterrap eller inte. Jag tror inte det spelar så stor roll, även om musiken kanske hjälper dem dit eller får dem att känna, stärka sin identitet i den.
Ja,
den
det kulturen. Är nog identitetsstärkeri.
Ja, precis. Okej, men så du kommer in i det här sammanhanget och... Men visste du vilka de var då och vad de stod för? Och...
Ja, när jag var 12 år så förstod jag inte riktigt vad nationalsocialism var. Och, vi hade väl läst i skolan om det här givetvis, det gör man ju tidigt. Men det var ingenting jag greppade direkt då. Jag kallade mig inte nationalsocialist, jag typ kallade mig patriot.
Eller nationell. Ja.
Men när du kallar dig för patriot, vad menar du med det då? Vad betyder det?
Nu är jag 12 år i det här sammanhanget och de andra kallade sig patrioter och jag gjorde det också, men typ jag älskar Sverige, det är mitt land och ungefär. På ganska harmlösa åsikter just då, men i sammanhang med andra människor som hade mycket mer extrema åsikter och som var mycket äldre. Så jag blev ju fostrad i det där. Jag hängde ju med människor som hade nationalsocialistiska värderingar när jag var 12 år och framåt. Det är ju klart att det påverkar mig att jag blev fostrad i den kulturen, den subkulturen och allt det våldskapital som finns och hur det formar mig som...
Men var du stigmatiserad då där du bodde eller
ja,
inte?
Det är ju... Jo, men i skolan framförallt då, det var ingen ifrån orten som jobbade i skolan utan de kom från den större staden, Karlstad, en 100 000 invånars stad, så ganska stor. Och där förbjöd man ju att ha vissa kläder på sig och man jobbade ganska aktivt med att stävja nazism och så i uppdrag.
What about your colleagues in school?
Klasskamrater.
Yeah, yeah. No, not that it worked. Like, what was like the view of people around them?
Okay.
Not necessarily 12, 13, 14.
Men lite blandat. En del, alltså ingen tycker att det är bra med nazism egentligen, men de allra flesta där tycker att man har tagit emot för mycket invandrare, att romer är tjuvar, att men sådär, hela den fördomsbiten. Så Man är, stärker ju någonstans där man tror på och tycker, genom att jag säger att invandrare bara förstör, och så håller de vuxenvärlden med på något vis, eller är sitt tysta samtycke till det. Men ingen tycker om när jag sätter upp ett klistermärke med svastika på.
Det är jätteintressant. Varför?
Jo, ja, det vet inte jag, men jag utgår ifrån att vi har lärt oss inom historien att nazism är fel. Det har, nazism är ju fel, såklart. Men att vi har lärt oss det, men vi drar inte parallellen till att vi själva kanske efterspeglar de värderingarna, för vi skulle aldrig kunna vara någon så hemskt som nazister.
Det du beskriver där du växer upp, det här, ska man säga, små rasistisk och att invandrare förstör och sådär. Det behöver ju, alltså man, folk kan ju uttrycka sig så utan att vara nazist liksom, för den delen. Men det som är intressant var att ni hade typ inga invandrare där.
Nej.
Så vilka var det man pratade om? Var det generellt över hela landet? För vilket år pratar vi om nu? Det här är liksom...
Och nu blir det här där. Jag är född 89, jag är väl vid 12-13 år. 90, 2002, 2005.
Men då fanns det mycket invandrare i Karlstad.
Ja, det fanns ju i Karlstad.
Kronoberg, eller vad heter
Kronoparken.
Kronoparken heter Kronoparken,
ja. Det var ju ökänt och känt. Vi åkte in dit när vi skulle fightas och slåss och sådär.
But they say there is a sweet spot actually for this. Like societies or communities that have basically no immigrants at all. They can be somewhat racist.
Polen, and, Ungern.
And those who have a lot of immigrants, they can also be racist. So somewhere in the middle.
Jag tycker inte det är jättemärkligt egentligen att om man inte har invandrare. Alltså man lär ju inte känna den gruppen av individer. Ja. Man vet ju det enda man vet i det man läser eller det man hör.
Så
eller
där man lär känna dem så blir man ännu mer rasist.
Det skulle vara sjukt om där podden slutade med att Kimmy gick tillbaka till nazismen
på grund av en zigenarjude.
Ja, det är
vart. All right, men 12 då, and you started like to get into a group of basically Nazis more or less.
Ja, skinheads, alla kallades inte nationalsocialister på den tiden, men det som
what
var sjukt var
themselves?
Ja, skinheads eller patrioter och okay. Nationalsocialister. Det som var märkligt eller lite halv skrämmande på något vis, det var att man hade ändå någon slags stöttning av, jag hade ju, innan var jag ju ganska mobbad, ingen brydde sig om mig, men sen man hade någon slags stöttning av klasskamrater runt omkring som inte hade med någonting med det här att göra, men som ändå på något vis tyckte det var bra. Jag kommer ihåg att jag skrev ut en massa flygblad från Nationens Änglar hette det, och så vad du inte får veta om invandringen, och så stod det sådana här fakta där ute, sådana här klassisk flyer, och satt in i alla skolskåp på skolan, jag tror jag var 13 eller något, och la dem överallt. Och de flesta höll ju med om det. De som fick reda på att jag hade lagt in dem, de tyckte ändå att det var bra att jag gjorde någonting. Och ungefär. De var ju vanliga hockeygrabbar och fotbollstjejer. Inte tjejer, kanske fotbolls. Det är ofta grabbar som håller på. Som men är nationalsocialister. Tjejer är ju ofta någons flickvän i regel.
Men under de här åren, hur det ni håller på med, Hur gav det sig uttryck? Vad var liksom bland det värsta ni gjorde?
Oj, ja. Alltså i början så var det mycket så här fest och allt. Det var ganska kul. Jag hade ganska roligt. Det var på något vis så är det ju en av mina bättre tider så i livet på något sätt. Alltså man har ju sina bästa tider när man är ung och när man är fri och när man får göra vad man vill nästan. Och till innan jag hamnade i det här gänget, då var ju killen som var själv. Den tiden minns jag ju som absolut inget bra. På något sätt och vis gjorde ju det här med någon slags nytta i min egen självkännedom och stärkte mig som individ. Det låter ju märkligt, men på något sätt kan jag tacka att det på något vis hände för att ta fram mig och för att kanske ha tagit mig dit jag är idag på något vis.
Ja, men det
vis.
Är som när någon åker in i fängelse så kan de säga att
ja,
det var
nödvändigt. Men då var det mycket fest, det var ganska roligt och så det är ganska högt, var ett ganska högt våldskapital i den här gruppen och mycket våld både internt och utåtagerande, eller utåt.
Hur var det våldskapital in what way?
Jag vet inte vad det heter på engelska.
Jag förstår. Okay. In what way did they have våldskapital? Ja, did they have weapons? Who did they attack?
Ja, men i gruppen exempelvis, de äldre gav de yngre ofta stryk. Och, alltså, jag kommer ihåg min första skinnskallefest jag var på. Då var jag 12 och var bjuden på fest hos de äldre. Innan hade vi som var 12-13, vi hade snott lite sprit hemifrån och festat och sådär. Och så... var på min första fest. Jag kommer ihåg det jätteväl. Jag hade snott någon tröja och min brorsan en hoodie. Det stod någonting med Sverige på och sådär. Och så kom jag dit och det första som hände där är att en kille sätter en kökskniv mot halsen på mig. Typ, och så här, det är riktigt psykopatgrej. Jag frågar, vem är du? Ska du infiltrera oss? Jag tänkte, vad fan? De är så konspiratoriska. Så
fullt tomatbeteende.
Och sen så kommer jag ihåg, jag fick de bråkade, eller jag vet inte om det är som prospects gäng eller något liknande, men då hade de pissat i en ölburk och så var tvungen att dricka upp den där. Nej, de sa att det var en öl som jag skulle få, jag ville ju ha en öl såklart, och så började jag dricka och kände, det här är inte en öl, och så stod det och så fick jag dricka upp den där. Och sen blev jag kompis med de här, det kan jag säga idag, vad fan skulle det där göra, men vart annars hade jag gå någonstans?
Men varför den här penalismen att dricka urin till exempel? För...
Jag vet inte.
Ja, men alltså det är bara efterblivenhet.
Men jag tror också att det hör till i såna här grupper. För det är inga demokratiska grupper. Det finns ju ingen folkvilja om man tänker att det är stora grupper. Utan man måste ju hålla de som är i gruppen på schack. Och de ska inte våga lämna. De ska inte försvinna. Det här pratet om svikare eller förrädare var ju nästan diskussioner jämt om hur man skulle nästan mörda eller döda folk som hade lämnat den här gruppen. Det är inte så nu. Det kanske har blivit så igen med NMR och så vidare. Det vet jag inte. Men det där försvann senare. Men just då, när jag kom in i rörelsen, så var det mycket såna diskussioner.
But what do you think also about your person? Because another person with a different personality could have had like a totally different reaction from yours. Like goes to a party and somebody puts like a knife to their throat and wants them to drink piss and so on. They'd be like, fucking Nazis, what the fuck are these crazy people? Never again. Ja. But you were like, okay, well, this is interesting.
Ja, kanske. Alltså lite på det. Därför jag inledde med att säga att jag blev diagnostiserad med svår ADHD och sådär. Ganska dålig impulskontroll. Ganska stort uppmärksamhetsbehov om vilja av att vilja vara någon eller vilja höras, vilja synas. Och det är i kombination med att ingen vill lyssna på en för man är mobbad istället för man har svårt att hantera sina känslor. Det gjorde nog att jag stannade och tog igenom de åren av misshandel och förödmjukelse för att sen bli en del av gänget, om man säger.
Så det var det jag menade, den penalismen, det var att välkomna in dig till slut, att med olika tester du måste klara av för att sen bli en del, ja, av
kanske
gänget.
Jag tror att en del bara var som du säger då, sjuka i huvudet, ja. Efterblivna. En del av det och våldet och så tror jag handlar om att man ska vara rädd och man ska vara orolig och man ska visa att man har lojaliteten till gruppen. Jag tror det finns en blandning där.
Det är en blandning av efterblivenhet och att de ändå har tänkt på saken lite.
Men alltså, kolla här. Vissa olika personer och, tänker nog på olika
om
sätt.
Om du är över 15 år pissar i en ölburk och vill att en 12-13-åring ska dricka det. Det säger någonting om ditt eget självförtroende.
That's also
ja,
like,
men det är penalism i...
Ja, men så funkar det ju om du kollar på de här skolorna, vad heter de? De här...
Alltså med internatskolorna?
Ja, de här för lite mer välmenade människor. Man håller ju på med misshandel och olika former av penalism där för att rätta in i gruppen och för att visa vem som bestämmer och så. Men jag tror att det är lite blandat. Det är inte jättehög intelligensnivå på de här människorna i regel. Sen finns det de som är riktigt, riktigt smarta och har ett väldigt högt intellekt. Så det är en blandning. Det är så få av de här människorna. Nazism är inte stort. Det finns ju inte många nazister i Sverige. De hörs och syns och man blir rädd när någon slänger sig med en svastika fana och säger att de dyrkar Adolf Hitler. Det behöver inte vara många för att väldigt många ska bli rädd för det.
Hur många pratar vi om?
Några hundra.
Det kan inte vara mer.
Jag tror vi alltså att man har sagt så när det var som störst om nationalsocialistisk front och så, kanske 1000 på sin höjd.
Okej, men då pratar vi aktiva.
Nej.
Totalt alla som på något sätt kanske betalt
ett medlemskap. 100 aktiva, kanske 300 aktiva, 1000 som på något vis kan ses som nationalsocialister, kanske 2000 till med ett slags hangarounds eller människor som ändå stöttar dem på
but,
något
but right,
vis.
Before we just go on, I'm just interested in because this is like att förnedra somebody who's getting to the group and so on. This is common within like some like people with some ideologies and sex and so on, and even some animals like hyenas, for example, they do this. It's called hazing. Is this like something that's common within the Nazi
hazing?
Community? Basically that... here. Hazing is any activity expected of someone joining or participating in group that humiliates, degrades, abuses or endangers them regardless of a person's willingness to participate. There are three components that define hazing. It occurs in a group context, humiliating, degrading or endangering behavior. And then after you go through this process, then you are accepted as part of the group. And is this something that's common within the Nazi community, that they have to do this to newcomers?
Alltså jag kan inte svara för hela den gruppen av människor. Jag vet att det var i min grupp där jag växte upp och i andra platser och människor jag träffat på. Och man har ju forskare som forskar kring det här och upptäcker det här i de här grupperna. Och sen pratar de om det här extremt höga våldskapitalet. Jag tror att våldskapital finns det ju som är väldigt stort i den här gruppen. Jag vet inte hur det har sett ut i andra grupper, men i där jag växte upp i min grupp så var det.
Hur många var ni ungefär?
Det beror på hur man ska definiera vi eller vilka vi är, men kanske ett 15-20-tal av ändå organiserade på något vis, och sen en hel del så här som hängde med på fester och var runt omkring och ändå inte tog avstånd, för det brukar man i regel göra med människor som går med kanske svastika t-shirt och misshandlar någon i byn. I regel tar ju folk avstånd från en sån person, men det gjorde man inte. Det är någonting som jag tänker på ganska ofta själv. Jag tycker det är lite märkligt. Jag skulle ju ta avstånd ifrån det nu idag.
Det är ju en grej som jag känner igen väldigt mycket från polisen, att när vi var ute och patrullerade så sprang vi på ett gäng som vi kände igen. Och de hade ju oftast hangarounds. Och de här personerna är inte dömda för brott. De finns knappt med i våra misstänkregister, men de är oftast med de här personerna. Och vi kontrollerar dem också såklart, för att de är med i konstellationen. Och de blev alltid arga och så här, vad är jag dömd för? Vad exakt är jag misstänkt för? Varför stoppar ni mig och visiterar mig? Och vår förklaring var alltid att du är alltid med dem. Så det är ju... Ja, du är inte dömd för någonting, men varför är du med de här personerna? Och vi kommer att kontrollera det. Så jag tror inte du förstår det, men du är på väg in i det här gänget, mer eller mindre. Du kommer göra någonting och vi kommer ta det så småningom. Det är bara en tidsfråga.
Ja, det finns ju en... Det är lite forskning som har gjorts kring det här som jag då har läst. Och man brukar beskriva det som en slags vindruveklase. Jag vet att Christer Mattsson på Segerstedtsinstitutet som har börjat med toleransprojektet pratar om det här ganska ofta när han föreläser det så. Men den här vindruveklasen då, att det finns olika delar i den här och olika grupper av människor, och det är det man ska jobba med att ta bort om man ska bryta de här grupperna. Exempelvis ta bort då de hangaroundsen eller de som vi tycker det du gör är okej. Okay. Man kanske inte säger det, men man på något sätt uppmärksammar det man gör och ger någon slags kanske tyst beröm av det. Man godkänner och accepterar. Och när man börjar ta bort dem, då finns det ingenstans att få uppmärksamhet ifrån längre. Och det där kan jag koppla till och känna igen från när man själv var ung, hur mycket bensin på elden, eller hur den här gruppen stärkte in på något vis. Annars hade vi varit ganska ensamma vid 10-15 personer.
Men hur tar man bort dem?
Ja, just med nazism och hur exempelvis då toleransprojektet jobbar med, så har man ju ett skolarbete som man jobbar med, jag kan inte det helt och hållet, men hur man jobbar med och få människor att... Ja, man humaniserar gruppen invandrare och hela den biten igen som man kanske har kommit ifrån då när man har varit med den här gruppen och jobbar med.
Att jobba med
man jobbar med förintelsen som rekvisita då, för det finns ju mycket bilder och mycket information om det.
Men du, hur djupt inne var du i ideologin? Alltså var du en förintelseförnekare? Såg du judar ligga bakom varje hörn och sten?
Alltså jag var inte så... superkonspiratoriska. Ni får ju förstå också att när jag var 14 när jag gick med i Nationalsocialistisk front, och sen var ju det min värld. All min information jag fick var från nationalsocialism. Alla böcker jag läste var på något sätt vis kopplade till nationalsocialism eller skrivna av nationalsocialister. Jag läste inte tidningar som Aftonbladet eller Expressen. Jag läste den svenska nationalsocialisten som var en tidning från den gruppen. Så all information jag hämtade var ju direkt främlingsfientlig och judefientlig. På alla sätt och vis. Och där beskrev man ju hur förintelsen inte hade ägt rum och så vidare. Och det, Det gjorde ju mig och fostrade mig till att också tänka så. Jag skyller ju inte på dem, men det var ju en del av den bubbla jag var i. Och ja, precis som man blir i alla typer av miljöer. Som kriminella är misstänksamma mot polis och myndigheter. Vi tror att de jagar en för att fördärva livet för en och så vidare. På samma sätt var det ju här. Så jag blev ganska djupt insyltad i det. Eller jag syltade in mig själv ganska djupt, vill jag säga. För det var mitt eget val också. Jag fick uppmärksamhet och beröm. Jag gjorde bra saker. Jag delade i den världen då. Delade ut mycket flygblad och var med på demonstrationer. Och fick mycket uppmärksamhet och grävde mig djupare liksom.
Hur var reaktionen från dina föräldrar?
Ja, blandad. Min mamma tyckte ju inte... Tyckte inte om att jag var med i den här gruppen. Jag ställde till med väldigt mycket problem. Det blev många skolsamtal och jag struntade i att plugga för jag var mer intresserad av det här. Och all litteratur jag läste var ju litteratur ifrån där och så vidare. Det hamnade mycket problem och med våld och med polis och festade mycket. Så jag tror att det hon mest var mån att få bort mig ifrån, det var ju kanske inte nationalsocialismen som ideologi utan mer... allt det subkulturella runt den här gruppen som jag var aktiv i.
Problem med våld mot vem?
Ja, vi slogs ju ofta nästan varje helg. Festade och så stack vi ut och letade upp något. Det kunde vara helt oprovocerat. Det kunde vara vår egen by eller kunde vara med varann. Vi tyckte om
det. Det viktiga var slagsmålet. Det är inte nödvändigtvis varför. Nej, att det var slagsmål.
Så var det ofta. Vi hade ju inga invandrare att slåss med heller. Så
nej,
vi,
det var ju
vi fick slåss med
det var väldigt land. Tufft att vara nazist i den här hålan. Det ja. Var inte lätt.
Och sen när vi åkte då väl kom iväg till exempelvis Kronoparken, då fick vi ofta stryk så vi försökte inte åka dit så ofta. Det var ju väldigt många mer än vad vi var. Ja. Det går ju fort vid sådana platser.
Jag kände igen det här så fan. Jag hamnade i Helsingborg i fan var det. Gick i sjuan eller åttan. Så var det klasskompis till mig var polare med i Helsingborg som var hårdrockare eller något sånt. Och han i sin tur en annan kompis som han kallas J-et. Bodde i Rå. Och J-et i sin tur, han var ju så här typ SD-er eller nationaldemokrat. Eller så det var rätt schysst för att mest dricka öl och umgås. Sen han hade en annan kompis, jag kommer inte ihåg namnet på honom, men han var ju fullblodsnazist. Jag kommer ihåg det första jag sa till honom, åh fan, min mamma är judinna så jag är ju jude egentligen. Åh fan, då hade han ju en massa frågor då som han hade läst om. Och sen hade han ju Mein Kampf, men den var skriven på tyska så han kunde inte läsa den. Så det jag som över hos honom som hjälpte honom att översätta vissa bitar, för jag hade ju pluggat tyska i skolan. Han hade inte skött skolan så mycket. Så vi blev ju kompisar där, att en jude hjälpte en nazist att översätta Mein Kampf. Det var alltså det var så här jättebisarrt, för å ena sidan så fanns den ideologiska grejen att det är judarna, de ska utrotas, de är jättehemska och onda och allting. Samtidigt sket man i det för att det var ju en till ölpool och dricka öl med, så att då var man ändå accepterad. Jag hamnade ju även också, det var Blood and Honor heter de då. Satt i någon jävla sunkig lägenhet i Helsingborg och kollade på en video där någon lastbilschaufför slog ihjäl en svart man med en brandsläckare och så sitter de och dricker öl. Jag tyckte det var jättekul. Liksom så här. Det var då killar som jag skulle kalla vuxna, de var över 20 år gamla. Men det syntes på dem att de här är incels, de har aldrig varit med en tjej och så ut. Alltså bara möjligen att deras mammor tyckte om dem men ingen annan. Alltså det var ju så misslyckade. Men som ändå skulle liksom hävda sig. Så att det var ju så här trashy miljö allting. Väldigt trashig.
Hur var reaktionerna i skolan bland dina lärare och så?
Ja, så i början så var det inte så att när jag blev skinnskall och sådär och började prata om Sverige och ja, men så här på ett annat sätt än vi hade gjort tidigare, lite sjukligt så. Då var det inte särskilt många reaktioner alls egentligen, utan det var mer sen när alla problem började komma, när det blev problem i skolan eller när jag började alltså jag hade ju skolkat långt innan där, jag ville inte vara i skolan för jag blev slagen i skolan eller så blev jag retad i skolan så jag stack därifrån och gömde mig någonstans och läste böcker. Det var ju ganska vanligt att jag gjorde det, eller stack ut i skogen och satte mig, klättrade upp i träd och var ute och ja, men lekte liksom, jag ville när jag gick i lågstadiet såklart. Så reaktionerna var inte så stora i början och hade de ju aldrig varit, men det blev ett ordentligt pådrag sen då när de här flygbladen som jag berättade om då som hade delat ut hela skolan och man kom på att det var jag och man kallade in ja, men experter inom nazism och området. Så vi hade en i Värmland som heter Greger Wahlgren, jobbade på Brottsförebyggande centrum med aktivt stävja nazism. Då fanns en sån organisation, finns fortfarande. Jag fick jobb där senare i livet, så det är lite häftigt.
Men at the same time there were no immigrants over there, so it's maybe some people were like, it's not a big problem. There are no immigrants.
Ja, men det blev ju ett problem. Man tyckte ändå att det var ett problem i skolan, men det är ungefär som att det var ett problem för att det blir dålig statistik, eller det var ett problem för att vi vill inte att vi ska vara skolan som har flest nationalsocialister, eller typ. Det var mest, jag upplevde aldrig att problemet var att det fanns nationalsocialism, utan istället att problemet var att man var våldsam och levde i den här subkulturella miljön och förstörde skolan, man skolkade och så vidare.
På ett sätt var ju ni de icke-skötsamma invandrarna i skolan.
But how was it with the girls then? Did the girls like think that it's interesting, exciting with like Nazi kids?
Tjejer har alltid gillat farliga killar.
Nazis.
Ja, men lite så. Men, så är det ju. En viss grupp av tjejer tyckte jag att det här var intressant och kul. Men det fanns, jag hade väldigt många vänner så som var helt vanliga individer och som fortfarande är och som de borde inte ha hängt med oss, kan jag tycka idag. Det är konstigt att de gjorde det och de var flickvänner och så vidare. Och helt vanliga tjejer egentligen. Ofta som hängde med oss. Och vi hängde. Man får ju tänka på att det var en liten ort också. Det bodde ju inte så många människor där. Man fick liksom vara där, för det kanske var en fest. Och då gick alla på den festen.
Om vi åker tillbaka till den här tiden. Säg att jag flyttar in i den här byn.
Du hade haft en party over, ja.
Men hur hade mitt liv sett ut där med mina syskon och min familj?
Och det hade inte sett så roligt ut.
Men vad hade ni gjort liksom?
Ja, men följt efter det efter skolan, misshandlat dig, förstört ditt hem, kallat dig saker som du hade gjort att du hade tröttnat på livet i regel.
Hur stor chansen?
Vi hade en, det låter så sjukt. Men det var en tjej som hamnade i fosterhem där eller någonting. Eller så, hon var mörk, svart kvinna där, eller flicka. Hon fick utstå ett rent helvete i skolan hela tiden av alla, även av de som inte tillhörde den här gruppen. Man gillade ju inte invandrare, man gillade inte mörka. Tänk typ ja, men södern i USA, lite den känslan var i den här orten.
Men nu vill jag komplicera Mustafas fråga. Om man hade kommit i min Impala med sydstatsflagga över bakluckan och glidit in i byn med den.
Och kallat mig för Jackie Arklöv.
Mm. Hade han haft större chans att bli accepterad? Eller vad hade hänt då?
Ja, kanske. Vi har ett sånt exempel faktiskt. I Karlstad då, bland skinnskallarna, så fanns det en... Det är helt svart kille. Jag vet inte om han heter Hannes eller Johannes. Han
kallade Black Nazi.
Han kallade sin egen Hannes. Eller Johannes. No, jag kommer inte ihåg om det var Johannes eller Hannes. Han var punkare, skinska eller hängde med nazister. Hade svastika fana hemma i vardagsrummet. Och gick rykten om att han hade badat i klorin för att försöka bli vit ungefär. Att han hade steriliserat sig för han inte ville föra sitt orena arv vidare. Jag tror inte det stämmer.
Nej, det var bara
men det var så där vi pratade. Han på något vis blev, en del störde sig på det. Vad fan, vi vill inte hänga med honom. Men han var med på en del fester. Jag träffade honom. Jag blev jätteförvånad första gången jag träffade honom. För jag visste inte om honom. Och så var jag på fest med de äldre skinnskallarna i Karlstad. Och så var han kolsvart. Och så tänkte jag, vad... Det är märkligt. Men
det fanns en viss inkludering då.
Men hur var det? Pratade du med honom?
Ja.
Hur? Alltså om du sa så här, för fan vad du är svart liksom. Alltså... Blev han så här, ja det är jag.
Ja, men, alltså, jag blev aldrig jättenära vän med honom. Jag försöker hålla borta värmländskan här så folk ska förstå vad jag säger. Men vi blev aldrig nära vänner, så jag tror aldrig uttryckte mig. Så, däremot så tänkte jag på det här en annan gång senare. Jag var på föreläsning i Göteborg med Robert Ferrison. Han var så här revisionist, skrev böcker om att förintelsen inte hade ägt rum och så vidare. Han ordnade nationalsocialistisk front den föreläsningen. Och då var det en arab där, jag minns inte vad han heter nu, men han har skrivit jättemycket böcker, drivit maktscenen. Men han hade en radio.
Ja, Radio Islam.
Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han var där och sålde liksom sina böcker. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var konstigt. Jag vet att jag frågade någon och så. Det var ungefär som att den gemensamma fienden då, juden, var det då allt annat okej? Okay. så länge man jobbar med emot ljuden. Varför? Man har ju skrivit sån musik med efter 11 september, Nåtunget vid ett maktband skrivna låt som de hyllade araberna då, som flög in i tornen ungefär, menar man på. Åt araberna lyfte jag min hatt.
Do you know that the Nazis had some cooperation with the Palestinians?
Yes.
They even had like training camps together. Yeah. And things like that. We both hate the Jews. And
alltså det finns ju en teori om att i Afghanistan så man kallar allt för alla myndigheter och institutioner heter typ Ariana. Ariana. Det finns en teori om att vet arier.
Uh-huh.
Ja, att det kommer därifrån. Skitsamma. Antisemitismen.
Mm. Hade det mycket judar i byn?
Nej, och det har jag tänkt på. Så här, judar, det är den grupp som jättemånga emot. Men, så här, hela världen egentligen. Och hur många finns det då? Hur många europeiska judar finns typ det i Sverige? Jag har aldrig sett en jude som har tänkt på en jude så i Sverige.
Nej.
Nu kan man få med sig ut som man vill, och man kanske inte klär sig religiöst eller sådär, såklart, men det är ju...
Men gör inte det där liksom hatet med större, för
att det blir så mytifierat såklart.
Ja, man vet inte var de är, de kan vara överallt. Men du, hur central var antisemitismen?
Jag skulle säga att den var det mest centrala. Ja. Man får också ta med våldet och alkohol, så här beroendet av drogberoende i form av alkohol och vissa grupper också, narkotika. Det var också centralt på sitt sätt, och då samlades man kring det, men man samlades också kring ideologin, och ideologin styrdes ju av antisemitism. Det var den som lade grunden för ideologin, ja, precis som det gjorde under andra världskriget i Tyskland och så vidare, och i Sverige.
So in a way like Jews became like the arch enemy and not the immigrants who came to Sweden.
Ja, då menade man att det var judarna som hade sett till att invandringen kom till Sverige från första början.
Okay. Alltså, men du, för att fråga dig, det hatet som ändå fanns mot vissa grupper, hur skulle du säga att antisemitismen skilde sig mot hatet mot svarta och invandrare och så?
Då blir det ju fråga någonstans om man kan säga så här, det vet jag inte, men om intellekt hos individen då, någon som var rena bonrasister, om man ska säga det, hatade svarta för att de är svarta, eller typ de som hade någon form av mer begåvning som avskydde juden för att han styrde och kontrollerade världen och förstörde den och såg till att de här svarta som man då ansåg var vildar kom till Sverige. Så det blir lite skillnad där.
Men, det finns ju en grad, jag känner igen det där.
I regel så rasister tycker ju, kanske inte bryr sig så mycket om judar, utan tycker mer illa om invandrare och mörka. Medan nazister har mer fokus på
just judar.
Det var lite det som var min poäng. Därför att antisemitismen skiljer sig på ett sätt från vanliga rasistiska bilder. Och det är att man ser upp till judar ju. Alltså nazister ser ju egentligen, så här, när man pratar om judar så ser man ju inte de där lata judarna som aldrig jobbar.
De är duktiga affärsmän, och de har lyckats tagit över världen. Kanske det så att man själv kanske vill det där, inte vet jag. Men ja,
det är nästan
precis.
Som att man
avundas.
Ja, precis, de blir en spegelbild av det man inte själv har åstadkommit. Medans den generella rasismen är att man ser ner på dem. De där är inte värdiga oss.
Jag var inbjuden i någon sån här podd där Magnus Söderman var med. Och
motgift.
Ja, det var det nog. Ja, det var det nog.
Har du varit med i motgift?
Ja.
Varför var du med i motgift?
Varför inte? Det var så här, jag såg en tweet bara. De satt och snackade skit om mig och så twittrade de till mig. Vi pratar skit om dig, Jean. Ska du inte vara med och försvara dig? Ja, visst. Så var det någon Discord-kanal eller något som spelade in eller vad de gjorde, så var jag där. Så ja, det var det kul att ni släpper in en jude i er nazistkanal äntligen. Ja. Så här, att det får lite semitisk upplandning. Det behöver ni grabbar och sådär. Jag höll ju alltid på att driva med dem. Så var det en, han heter Degeri efternamn.
Ja, Jonas.
Ja, Jonas, ja. Mm. Så han har ju nerverna på utsidan och är superkänslig. Så frågar jag mig, för de gillar ju ändå lite smygnyheter idag så där, för att jag gräver i saker och avslöjar grejer som, ja men du vet. Men varför driver du nyheter idag liksom, din bakgrund? Det är väl liksom, ja, jag är jude, det är vi som kontrollerar media, så jag liksom, och nu börjar det växa fram alternativmedia, då får vi ju se till att kontrollera den också. Ja. Kontrollera den opposition, och du aldrig talar så. Och så börjar de andra med småskratta och det ger, men håll inte på, nej, men allvarligt liksom så här. Nej, men det är att tjäna pengar. Jag ska tjäna, försörja mig på det. Ja, men du tror väl... Ja, exakt. Men du tror väl på... Du står väl för någonting? Nej. Och han blev... Och jag körde ju den där linjen. Han blev jättebra. Han blev så arg. Så alltså, han började nästan gråta. Så han lämnade kanalen och slutade. Detta vet jag inte om det blev inspelat i för sig. Daniel Friberg var med också.
Ah,
ja, det var ju hela... Nej, Daniel Friberg, han som hade det här Identitär idé och...
Ja.
But that's an interesting point about Nazis kind of like looking up to Jews but hating them at the same time.
Ja, det sa jag väl till om. Yeah. Ni borde ju lära er om judar. De vill ju bli judar. Och vill inte ni kontrollera världen?
Men vänta. This is like why Arabic antisemitism is different. Arabs ser ner på judar.
Why?
Like they look up to them. They think they are maybe dirty. They think they... Partly it's like thing has to do with like history and so on. Things that has to do with like the text in Islam. A bit about
men tänk inte araber någonstans, vänta lite. Judarna har ett litet land i Israel och vi har mycket större länder och många fler. Ändå är vi så sopiga så vi klarar inte att driva ut dem i havet. Är det ingen liksom arab som tänker att vänta lite, hur kan den här lilla gruppen judar vara starkare än vad vi är tillsammans?
They blame it on America.
Jaha, they blame it on America.
När man pratar om judar, man säger väl inte att du vet, de ligger på gatan och de...
No, but actually like, because I hated the Jews as well. But there wasn't this whole thing about the Jews running the world and so on, not really. No, we didn't really have that.
Vad var det då?
It was more about a little bit about religion and about the Israeli-Palestinian conflict. So, for example, I totally believed that... So there is... Maybe you know about this hadith that Muhammad had a prophecy that the last hour will not come until the Muslims would fight the Jews and kill them, until the stone and the tree will say, "Oh, Muslim, there is a Jew behind me, come kill him." So this I actually believe... like, and a lot of Muslims believe that this is an actual... like prophecy that will happen, that we will fight the Jews and kill them before the end of times. So it was much more animosity rather than jealousy or like looking up to them.
Men jag tror och tänker då att ja, men som västerländska, vi har ju arvet från Adolf Hitler och tiden, den tiden på 30 och så 30- och 40-talet med den propaganda som spreds då, med att det var ju samma propaganda då som idag, med att judarna styr världen, judarna styr bankerna, judarna styr ekonomin och så vidare, att den har följt med då. Det var ju då bildades ju också Sveriges första nationalsocialism, Birger Furegård i Deje, ett stenkast ifrån där jag själv uppväxt. Och så jag tror att den idén om judendomen är västerländska då, antisemitismen skiljer sig från utanför det västerländska, och att den västerländska ska ha fått följa med, kanske legat lågt under ytan under lång tid, men också bubblat upp emellanåt och hela tiden följt med genom arv av morföräldrar och så vidare.
Vet ni vad det sjuka är? När jag växte upp så, min mamma var i och för sig lite galen och tokig, men vi hade ju ändå så här med några ljusstakar hemma och lite sådär, och någon gång åkte vi till synagogen i Malmö och lite sådär, så det fanns liksom med lite i bakgrunden den här kulturen eller så. Och när min mamma pratade om judar så lät hon precis som en nazist. Ja, men Jean, du måste bejaka att du ändå är jude. Judarna är det folkslaget i världen som, det är de som äger banker och är framgångsrika och de är mest nobelpristagare. Och,
men det är ju sant.
Ja, det var alltså, när judar själva pratar liksom, så är de lite stolt över det här att vi presterar bäst liksom. Det visar, är det ett företag som är det största och rikaste i världen, nog fan hittar du en jude i företagsledningen och du vet sådär ju.
Så och det är ju sant.
Ja, men jag sa ju samma sak fast som något positivt.
Jo, precis. Och det är lite det här som är grejen med alla de här extremteorierna och extremideologierna. Det är att det finns ju alltid en korn av sanning i det de säger.
Ja.
Alltså ja, judar är inom bankväsendet väldigt mycket. Är i Hollywood. Men det är ju inte så att alla de cheferna varje onsdag har ett möte och säger så här, ja, nej men...
Nej, det rymde ölorna.
Säg också att det är en företagsledning då, och så har du i den 10 personer, du har 3 bögar och 4 vita, 5, jag får inte ha för många då, 2 araber eller 2 muslimer och 1 jude. Nog fan hakar varenda människa upp sig på den här enskilda juden. De menar på, ser ni judarna styr företaget? För det finns en judisk person med. Ja, det är ganska vanligt. Det är klart man hittar judar i många sammanhang. För vi lever i en global värld. Människor reser ju, människor investerar ju så. Det skulle vara konstigt annars.
Konspirationslogiken är så att du har redan en bild av hur det förhåller sig. Och sen hittar du alla de små datapunkterna som bekräftar din bild. Ja. Och sorterar bort allt annat som stör den. Och så tycker man att titta här, här har jag bevis.
Det var ju som när den här... Kommer ni ihåg han Bashir Abani?
Ja, men att Robert Aschberg hade mördat honom.
Ja, exakt. Ja. Det här var ju en sån här kille med invandrarbakgrund som var rätt antisemitisk av sig.
Jo, men jag snackade med honom och tog upp det där faktiskt.
Ja.
Och då, alltså det var mer en identitetsgrej, du vet. Han fick uppmärksamhet. Alltså, där kan vi prata en kille som ville ha uppmärksamhet. Alltså han, det var inte...
Ja, det ville han verkligen. Och jag ska ändå ge honom creds, för han var inte en sån där som bara... skrev och särskrev och du vet.
Han knackade på oss folk och han var rätt rolig.
Ja, det var han. Men han dog av en överdos eller något sånt. Nu vill jag inte spekulera, men det var någonting. Hjärtat stannade mitt i natten. Ja. Något sånt där. Och då spreds det att det var Robert Aschberg som hade mördat honom. Och han hade tagit hjälp av Mossad.
Ja, det låter fullt rimligt.
Ja, därför att han hade ju granskat Robert Aschberg och sånt där.
Det var ju
mycket, men det är ju alltid så där. Det är ju inget ovanligt.
Alltså att,
det är
alltså att Robert Aschberg dödar de som
med hjälp av Mossad. Men det är så mycket konstiga idéer och teorier. Vad som än händer så kan man ju
skilja på judarna.
Spelar ju ingen roll.
Did you go from like you or your group, did you go from just like having these ideas to trying to translate into violence? Did ever go to Våldsbejakande and the extremism, basically? Didn't you think like, okay, we go where the immigrants are and then maybe we kill somebody, we mishandla någon?
Men det gjorde vi, men det var nog mest för att vi ville slåss, vi ville ha våld. Det kanske inte var i uttrycket, okej, om vi går hit och spöar de här så kommer vi få bort dem härifrån och kommer de åka tillbaka till sitt land. Och så har vi löst en del av det här jättestora problemet som vi upplever.
Men det var aldrig riktigt... vad gjorde ni?
Vi tyckte om att slåss och vi ville slåss med i regel invandrare eller kommunister. Då.
Det är en ingruppskänsla att göra något tillsammans. Gruppaktivitet.
Man pratar ju alltid hela tiden i den här rörelsen om det kommande raskriget när vi ska beväpna, jag skulle se det gick till i praktiken, men när vi skulle beväpna och se oss ut och rensa. Det är så ständigt återkommande och det är ju en del av det här våldet. Utan våldet så tror jag i alla fall min grupp då inte hade varit...
But did you attack any immigrants yourself or not really?
Ja, eller vad menar du?
Har du slagit invandrare?
Ja.
Det är väl klart att han har.
Tyvärr, då så har jag gjort det. Svenskar också, alla möjliga folkslag såklart.
Men det var kommunister då?
Vi slog sig mycket.
Ja. Åkte du dit för det?
Yeah, this is what I mean.
Ja, ett par gånger har jag åkt dit för misshandel och grov misshandel.
Kan du berätta lite om det?
Ja, men alltså i regel alltid efter någon fest när vi hade druckit. En händelse då som hände, då var det den rektor vi hade på skolan, Vålbergsskolan som vi gick på då. Han hade startat en grupp då mot rasism och då var det föräldrar som deltog i den här gruppen. Och så skulle man jobba i hela lokalsamhället för att få bort rasism, eller nazism då. Och så hade de möten så här på skolan på kvällarna. Och vi retade oss på det här, 4 stycken i den här gruppen. Vi satt och festade, klockan var 10 på morgonen kanske. Och vi drack massa alkohol. Och ju mer vi drack, ju argare blev vi. Och triggade igång varann. Och lyssnade på tung vit maktmusik. Det är ju inga fina sånger. Det är inga trevliga visor som sjungs. Och så bestämde vi oss för att vi går och misshandlar rektorn. Vi spelar skiten över någon som inte vågat hålla på med det längre. Det är en del i våldsbejakande.
Är det högstadiet?
Ja, det är högstadiet.
But he was not an immigrant.
Nej, han var svensk. Så vi satte på oss våra bomberjackor och kängor och drog en bandare på axeln och spelade, fortsatte spela musiken, hade med oss en kylbag med öl. Så vi gick ner till skolan då, in på rektorsexpeditionen och misshandlade rektorn då helt enkelt. Och det blev ju åtal och rättegång och sådär. Jag var ju 14 år, mitt åtal ogillades och så fick jag sån här solplacering då i socialtjänstlagen.
Var det en svår misshandel?
Lite blåmärken och någon blåklocka och sådär, inte superallvarligt. Han lyckades komma loss och kom in, det fanns ju ett stort kassaskåp ungefär, som arkiv, kassaskåp. Han lyckades ta sig in där och låsa in sig själv i det här. Det är inget kassaskåp, men kassavalv kanske man säger. Så han lyckades låsa in sig där, så han lyckades rädda sig själv där. Jag tror inte man hade slagit ihjäl honom, men absolut sparkat honom sönder och samman. Och när man inte fick tag i honom mer så gick vi därifrån och de hade ju ringt polisen och vi stack ut. Det var två äldre bröder som var med i det här. De high-fivade varandra när vi kom ut och jag kommer ihåg att jag var ganska rädd. Jag var så här, ganska knäpp grej ändå. Jag var rädd för att polisen
att skulle ta mig. Liksom.
Och så där. Ja. Och de stack hem till, vi stack tillbaka till den här festen och jag kom på att jag sa att alltså, vi kan inte stanna här. Hit kommer ju polisen åka först. Vi hade inga masker eller något på oss. Alla hade ju sett att det
var vi. Du var en av de smartare nazisterna.
Så jag sa, jag tänker inte stanna kvar. Men de ville fortsätta festa. Och jag tänkte, jag stannar inte kvar. Så jag stack därifrån.
Jävla dum.
Han blev hotad till livet om jag skulle gola och sådär. Och polisen kom. När jag var på väg bort så såg jag mängder av blåljus. Åkte dit till den adressen. De blev gripna och... Jag var på skolan dagen efter, då hade jag gick en skola i Karlstad, då jag gick inte kvar i den. Skolan hade slutat i den något år tidigare för att börja på en annan och då ringde polisen och sa vi står utanför, det är bättre att du kommer ut, så de var lite schyssta då. Slipper vi gripa in i skolan, så jag gick ut och satte mig i bilen och blev anhållen då över natten. Så kunde det gå till. Det gick nästan alla gånger till att vi drack alkohol. Vi började festa, lyssnade på musik och drog igång varann. Vi blev jävla förbannade. Så då gick vi ut och då spelade det inte så stor roll vem vi skulle slåss med.
Den här solplaceringen du fick på grund av misshandeln, vad innebar den mer konkret?
Då skulle jag bo på ett ungdomshem då, eller Mölnbacka. Jag vet inte direkt ungdoms, eller det är väl ungdomshem, men det är ingen låst ungdomshem utan det är öppet. Och så skulle jag skulle bo där i ett halvår egentligen.
Hur långt från var det här hemifrån?
Ja, det var ju då i Deje. Det var inte särskilt långt, några mil. 3 mil kanske.
But did it stop you at all from being with your friends?
Ja, men jag höll mig där och så. Jag förstod att om jag stannar här nu så kommer jag hem om ett halvår. Om jag krånglar till det så kommer jag definitivt inte komma hem. Och då kanske jag hamnar på ett fosterhem och det vill jag inte. Så jag var ändå något skärpt i förhållande till den grupp som jag tillhörde.
So you were a reasonable liksom... Nazi.
men då tänkte jag att jag stannar där och håller mig där. Mm. Tills jag får åka hem då. Visst, man gjorde ju en massa dumheter där såklart. Jag var 14 och fyllde 15. Det var klart att vi stökade. Det hände lite grejer och sådär.
Men du, när var det du började få tänka om?
But maybe before that we should ask like when did it peak?
Ja, det var nog... Alltså 2005, 2006, 2007 omkring där. Då började jag åka på ganska mycket demonstrationer med Folkets marsch här i Stockholm då på nationaldagen och i Salem.
Var du där när Söderman höll sitt fantastiska tal?
Ja, fantastiska.
Ja, det här med Reinfeldt och Barbar. Vi måste...
Vi har ju spelat
upp det förut. Innan.
Ja.
Alltså det var sån inlevelse. Sån,
ja. Han triggade igång oss helt... otroligt mycket när vi var där och det var ju, jag tror det kom 50 piketbilar eller något sånt där, de körde in på Gärdet och grep många.
Han borde gå teaterskolan, den där Söderman.
Han har talang.
Han är ju gammal pastor va, i någon slags kyrka, någon vitmaktkyrka av något slag. Han kallas ju pastorn i, det finns ju många vitmaktkyrkor, typ Kreativistens kyrka och
But I mean varianter. Like the height of the escalation was just that you were just in demonstrations and,
Nej, men jag började åka på demonstrationer och började lära känna många fler människor. Jag blev då gruppledare för den här gruppen jag tillhörde i Värmland. Vi var två stycken som blev kallades länsledare. Det finns ju titlar och rang på allting. Ja, jag vet inte om jag hade så mycket mål då, men
på ljud där.
No, but I mean like if it's like some kind of like a group and so on,
Ja, men jag ville vara en ledning. Jag ville leda dem jag hade under mig och så där. Och det var det jag fick göra. Och jag höll lite tal, egna tal. Jag ordnade egna demonstrationer då i Värmland där jag också talade och så där. Och det var väl ungefär så långt jag kom. När vi bildade Folkfronten sen då, det var 2008, så la vi ner Nationalsocialistisk front och bildade Folkfronten. Och då satte jag med i den parti, eller organisationsstyrelsen om man säger. Inte styrelsen, men i arbetsgruppen om man säger. Så det var väl så långt jag kom i den. Där man kan bygga karriär om man vill i det här. Alltså för sitt eget ego skull möjligtvis. Man kommer aldrig tjäna några pengar på det. Men, jag gick ifrån att vara mobbad då i alla fall till att vara med och leda Sveriges nationalsocialistiskt största parti då.
Träffade du Mikael Skilt någon gång under den här tiden?
Jag träffade den senare tillfället när jag var på en demonstration med SMR då, Gösta Hallberg Kula, det var också här i Stockholm vid hans grav där. Då träffade jag han var ju, det var innan han
hade hoppat av.
Han drog iväg och
lekte soldat i Ukraina. Jag tror han myter rätt mycket om sina hjältedåd i Ukraina.
Ja, han var väldigt aktiv i sin organisation var han.
It's impressive how much you are acquainted with the Nazi scene in Sweden.
I mean, there is not so many. Okay. It's easy to.
Okay. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dome har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Duvet. Domoste du betala om duska lisnamer. Du formanga flera vsnit okso. Pakieter biudande, heltenkelt. Les i beskrivning for avsnit, dar de fins information for ad bli medlem po klubzista moltit. Detko star somen miket liten kafe late ute potoriet. Per monat. Let somen plet. Tak, minwen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.